Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd som analysredaktionen pratar om veckans händelse och nästa veckans händelse och allting annat som berör oss som är intresserade av finansmarknad och i synnerhet börs. Det är fredagen den 16 september, strax innan 10. Börsen har varit öppen i drygt en halvtimme och är ner 1%. Det har varit en ganska trist vecka har det väl varit, eftersom, även om den började ganska bra. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag min kollega Johan Wendel. Hejsan Johan.
Hejsan Uffe.
Vi har en del att avhandla idag också, har vi inte det?
Det har vi absolut, men vi kan väl börja snacka lite om den allmänna börsen, eller hur? Som du säger har det inte varit någon vidare vecka om man gillar börsuppgång, det vill säga. För blankarna har det varit bra och vi har ju fått lite trista inflationsnyheter här under veckan. Och då tänker jag väl framförallt på amerikanska KPI som kom in i tisdags där över förväntan. Och framförallt är ju kärninflationen där när man räknar bort, det vill säga när man räknar bort mat- och energipriser som oroar och visar på ett högt tryck i den amerikanska ekonomin fortsatt. Och den här höga inflationstakten gör ju det svårt för Federal Reserve, det vill säga amerikanska centralbanken, att göra en så kallad pivot, det vill säga skära ner på takten i räntehöjningarna och gå över till en mer expansiv penningpolitik igen. Och allt annat lika är det här dåligt för aktier, eller hur?
Ja, så är det. Och det har varit så att det har svängt den här veckan. Det började riktigt bra här med uppgången, men så kom den här inflationssiffran då och sänkte börsen. Så S&P 500 är ner bit över 200 punkter här, det vill säga 5% från veckotoppen till nu då, och det ser ut som att terminen indikerar fortsatt nedgång på under fredagen här. Vi får väl se vad som händer under eftermiddagen. Och Stockholmsbörsen har följt med. Så är det, och det är ju räntorna som är det stora bekymret här, var de. Alltså jag tror att marknaden kan nog börja regulera upp när vi vet när Fed framförallt, men även lite hemma i Sverige då med centralbanken eller Riksbanken, när de så att ska jag säga sluta höja räntan, och det är vi inte än. Och den här, ska vi säga, lite lilla ränteoptimismen som vi hade under sommaren och som drev upp börskurserna ganska rejält där, och då trodde man ju på 50 punkter, alltså 0,5% höjning från Fed nu här nästa vecka. Men nu är det ju 75 punkter som är stalltipset, och till och med en hel procentenhet som kan till och med kan komma, med tanke på att inflationen steg oväntat här senaste mätningen. Och det är ju samma sak i Sverige egentligen. Där är det stalltips att Ingves är 75 punkter i nästa vecka, men det kan bli också en hel procentenhet. Så det är räntepress på börsen, och jag skrev i veckan om vad som påverkar börsen utöver de här dagliga rörelserna vi har hela tiden, och då är det ju tre faktorer framförallt. Det är vinsterna i bolagen, det är ränteutvecklingen, och sen så är det hur sugen man är på aktier, där som vi brukar prata om riskpreferens. Och tittar man nu då på räntorna, så är vi uppe på 2% på den svenska långräntan. Senast vi hade det var 2012-13-14, och då hade vi ett P/E-tal på mellan 12 och 15, och nu ligger vi på 14. Så den här P/E-talsnedgången vi har haft från 18-19 vid början av året ner till 14 är så att säga helt ränte. Det är liksom helt rimligt med de räntor vi har nu då. Skulle räntan vända tillbaka så kommer börsen gynnas. Skulle den fortsätta upp så kommer börsen missgynnas. Och sen har vi då vinstutvecklingen här, där man fortsatt räknar faktiskt med ett ganska bra vinstlyft kommande 12 månader på strax under 10%. Och det får vi väl se hur det blir med det. Nu är vi ju dollargynnade i Sverige här, så det kanske de svenska vinsterna kommer väl utvecklas bättre än i USA. Men i USA så börjar man ju se här en hel del vinstvarningar. Och det har vi faktiskt sett i Sverige också, Johan, den här veckan.
Ja, men verkligen. Det har vi fått se här. Vi har ju jag hoppas jag inte har missat någon här, men det jag har sett är Duroc, Essity, Electrolux, Thule och Mips. Jag hoppas jag inte har missat någon där.
Electrolux, fick du med dem också?
Ja, Electrolux var med här. Så att det har ju varit, och det här är ju lite skilda branscher ändå får man säga, kanske. Ja, det är intressant läge för hösten där. Och vi har ju sett hur många bolag har lite mer tilltagna varulager än vanligt till exempel. Och vi får kanske en höst där man får bevittna den här så kallade bullwhip-effekten, alltså pisksnärt. Det här slår över till en mer deflationistisk tendens, eller vad tror du?
Ja, det här bullwhip är ju då att hur de olika leden i en så att säga marknadsekonomi påverkas. Att säga att efterfrågan minskar 10% och sen så har man en lagernedgång med 10% och det betyder att produktionen, de som är i längst bak, minskar 20%. Och det där får vi väl se. Nu är det inte så lång tid kvar innan ja, det är en månad kvar ungefär innan rapporterna för Q3 kommer. Q2-orna var ju starka, framförallt i verkstadsindustrin med fortsatt stigande orderingång och sådär, och mycket valutavinster. Och det är klart att de har nog levererat, men det ska bli väldigt spännande att se orderingången för Q3. Och sen ska det bli väldigt spännande att se de här elpriserna som vi har ju liksom inte behövt tänka på elpriser för tillverkande bolag på många, många år. Men nu slår det ju här, och lite av Essitys vinstvarning får man väl ändå kalla det. Det var inte så där tydligt om det var en vinstvarning eller inte, utan det de fokuserade på var att de var tvungna att höja på priserna. Men jag tolkar det ändå som en vinstvarning. Och det var ju mycket elpriser, och det kan nog slå lite si och så beroende på hur mycket man har säkrat inför året. Essity gör en hel del gas då. Det är gaspriserna som verkligen har rallat här 7 terawattimmar om året, och de hade bara 50% säkrat för 2022 här, så det bör ha blivit ett rejält kostnadsökning där. Så det är intressant. Tittar man så den här stökiga inledningen av hösten vi har haft kommer väl fortsätta. Vi är nästan nere på årslägsta på Stockholmsbörsen redan, och det kommer nog vara så där uppstuds 5-10% och sen så nedstutsa på lika mycket i alla fall, och en ganska orolig tid.
Ja, men precis, verkligen. Och jag ska erkänna det att när vi hade spelat in här förra veckan, förra fredagen, så satt ju jag och tänkte så här, ja men nu finns det ju ett case för att börsen ska upp här om vi får en bra inflationssiffra från USA på tisdagen, det vill säga tisdagen den här veckan. Så kan vi nog ralla en del, och sen kändes det som att börsen drog samma slutsats, för det var ganska optimistiskt på börsen från fredagen där till tisdagen, och alla trodde att KPI-siffran framförallt då headline, det vill säga inte justerat för energi och mat, skulle vara bättre, givet att till exempel bensinpriserna i USA har ju fallit många veckor i följd nu. Men så blev det ju icke, och precis som du säger, det här får vi leva med. Och en faktor i det här dock som kanske dämpar i alla fall oron, det finns ett tak för oron i alla fall, det är ju den här energiplanen från EU där man försöker då begränsa elpriserna och försöker då koppla isär gas och el från till exempel kärnkraftverk och förnyelsebara energikällor. Det tror jag kan ju i alla fall begränsa eländet, men det är ju fortfarande mycket högre elpriser än vi är vana vid, precis som du säger. Det här har vi aldrig tänkt på tidigare, det har bara varit el liksom.
Precis, så är det. Bra, ska vi prata lite om, det har ju varit en hel del, du nämnde de här vinstvarnande bolagen, men vi har ju haft en del bolagsnyheter också. Du var ju faktiskt i London i veckan, va, Johan, och träffade Kindreds vd och var på deras kapitalmarknadsdag där de verkligen öppnade på locket och presenterade massvis av siffror. Om du ska sammanfatta din bedömning på Kindred här denna fredag jämfört med förra fredagen, det vill säga innan kapitalmarknadsdagen. Hur ser du på bolaget och hur såg du på det de presenterade där?
Ja, men precis. Jag fick ett bättre intryck efter den här presentationen faktiskt. Och bland de positiva nyheterna som de presenterade var ju till exempel hur det går i Holland, eller Nederländerna då som är den rätta termen. Och ni kommer säkert ihåg att för drygt ett år sedan så stängde ju Kindred illa kvickt ner sin verksamhet i Nederländerna, för att man ville då ansöka om licens och man fick inte ha kvar den här verksamheten, vilket var lite oväntat. Och det här fick ju aktien på kraftigt fall, och det är också en huvudanledning till att Kindreds vinst har rasat i år. Nu beskeden till aktiemarknaden nu var att man är tillbaka i Holland från och med juli och att det går bättre än förväntan. Man är redan lönsamma från och med första månaden och man är on track för att ha en marknadsandel om 15% vid utgången av detta år. Och räknar man då på prognoserna från den här analysfirman H2 Gambling Capital, som är den stora analysfirman i spelbranschen, då skulle det på 2021-marknadens storlek, så skulle det innebära drygt 150 miljoner pund i intäkter på årsbasis. Så att det blir ju en då chunk som kommer tillbaka som man nu har tappat Kindred. Och så det var framförallt det som jag tog med mig, var positivt. Sen finns det ju lite såna här det finns ju några orosmoment kanske i Kindred, i form av att vad ska hända på den brittiska marknaden, där ska presenteras ett så kallat white paper och eventuella förändringar i hur spelmarknaden där regleras. Det är ju en väldigt viktig marknad för Kindred. Det är ett sånt här orosmoment. Men Kindred sa att vi har varit väldigt konservativa när vi har modellerat våra finansiella mål med hänsyn till den brittiska marknaden. Jag tolkar det som att de räknade med nolltillväxt där i sina finansiella mål. Och sen har ju den här utvecklingen av deras egna sportboksplattform. Och som kanske initierade lyssnare känner till, så köper ju Kindred in en betydlig del av sin sportboksverksamhet från Kambi. Det här vill man ju sluta med i viss utsträckning genom att utveckla sin egen plattform. Och då pratade en hel del om det och varför det är viktigt. Och det tyckte jag också var väldigt intressant att höra varför det här var väldigt viktigt för dem. Och där har de ju då så svängt väldigt kraftigt jämfört med några år tidigare. Så sen som 2014 knoppade ju Kindred av Kambi för att ha det som separat bolag. Så att, jag tyckte att det var en spännande kapitalmarknadsdag, allt som alldeles.
Och då måste det vara negativt för Kambi då, om Kindred så att säga satsar mycket hårdare på en egen sportbok. Ska
absolut,
de även exportera
absolut
sin sportbok i framtiden, Kindred? Eller kommer
det bara verkade inte vara prioriterat att sälja en business to business för Kindred, utan anledningen till att man tycker det här, att det är så viktigt att ha den internt, är för att man räknar hela tiden med att det kommer bli alltid mer begränsningar i marknadsföring och så vidare från myndighetshåll. Det är ingen som är vidare förtjust i spelreklam i något land. Och den här debatten är vi inte främmande för här i Sverige. Och då tänker bolag som Kindred, men även andra operatörer, att okej, då kan vi inte köpa in en liksom generisk sportbok. Då måste vi ha den in-house för att kunna differentiera oss mot våra konkurrenter, att vi har en unik produkt. Och det går ju tvärs emot vad Kambi säger, som säger att det är väldigt få som har kompetens att bygga en egen sportbok och att därför kan vi tillföra ett stort värde. Så att båda kan inte riktigt ha rätt i det här.
Nej, det kan de inte. Eller så är det väl så att Kambi kommer ha de mindre spelarna som inte har råd med det och som kanske liksom ändå satsar på marknadsföring och liksom, ska vi säga, lite mer, medan de stora kommer ha det in-house. Vi får väl se här. Ja, det är spännande. Det är ju lite sådär att allting går i vågor fram och tillbaks hela tiden. 14 så knoppade, som du sa, Kindred av Kambi. Och vi kan ju ta ett aktuellt bolag den här veckan då, Securita, som kommer med besked om hur mycket om emissions, om teknisk.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Kursen i den här emissionen efter deras stora förvärv av Stanley Decker, som också är en slags tillbakagång. De knoppade också av, det är ju, börjar ju bli ganska länge sedan nu, men de knoppade också av verksamheter som de nu försöker ta tillbaks delar av i alla fall. Så det är intressant. Och från Securitas är inte steget så långt till Assa Abloy. De hängde ju ihop också en gång i tiden. Assa Abloy knoppade sig av från Securitas, även om det var på 90-talet. Och de steg ju faktiskt här i veckan efter att inte ha fått göra sitt stora amerikanska förvärv av HHI. Och det är ju lite intressant tycker jag, den kursrörelsen, för det ingår ju ändå i, ja, nu får vi se, nu kanske inte sista ordet sagt här, för Assa Abloy ska överklaga det här myndighetsbeslutet i USA då, och affären stoppas ju, eller ser ut och stoppas i alla fall för att marknadskoncentrationen blir för stor. Men det är intressant att börsen tolkade det positivt, det vill säga att, och jag såg igår kväll hur Adobe, det här amerikanska IT-bolaget, gjorde ett jätteförvärv, det var på 200 miljarder och tappade 10-15%. Så det här med att förvärva bolag som har varit ett sätt att få upp aktiekursen är inte samma enkla resa längre, kan man väl ändå säga. Och det är väl också ett tecken på den lite mer, eller så är det ett tecken på att förvärv kanske inte är lika lönsamt längre när räntan är mycket högre idag. Och sen så är folk lite försiktigare till, ja, lite med riskpreferensen i marknaden att göra.
Ja, det är väl också lite intressant här, för precis som du säger så gick Assa-aktien upp på det här beskedet att affären ställs in. Gick den inte också upp när de presenterade affären? Men det var ju ett annat börsklimat.
Det var ett annat börsklimat.
En nyckfull aktiemarknad.
Den är trendkänslig, och ska vi ännu göra en sån här radioövergång om trendkänslighet, så har vi faktiskt denna vecka då fått siffror från H&M, försäljningssiffror från H&M som kom in en minskning med 4% jämfört med oaktat valutakurser då, jämfört med motsvarande period i fjol, och det var siffror som berörde juni, juli, augusti. Aktiemarknaden var upp lite grann precis i inledningen, men sen så tappade den nästan 5% igår, H&M, på de där siffrorna. Jag tycker väl det är rimligt att man ska ner när man kommer med svagare siffror. Det hade varit märkligt om det hade gått annorlunda som det ser ut att göra lite på morgonen. Och framförallt om man ställer det i förhållande till H&Ms försäljning i förhållande till Inditex som kom med en hel halvårsrapport här i veckan där man ökade försäljningen, så är det ju någonting som är bekymmersamt i H&M, får man väl ändå säga. Och Julia hos oss pratade om att de måste bli mer snabbfotade, där Inditex har då en fördel i att ha produktionen in-house och kan ställa om snabbare än H&M som måste hålla på och frakta grejer från Asien hela tiden.
Ja, intressant. Och sen har vi ju också haft lite intressanta händelser i kycklingbolaget Scandi Standard här i veckan, eller hur?
Ja, den går som tåget. Den är upp 22%. Där finns ju, funderar man ju kring vad som händer på ägarsidan, inte minst. Om det kan hända någonting där, ett uppköp eller sådär, då har ju liksom konkurrenter till Scandi Standard har ju börjat bygga upp position. Och sen så tror jag veckans lyft här hade väl att göra med att Danske Bank såg möjlighet och tror att Scandi Standard ska kunna liksom få ut sina ökade kostnader genom att höja priserna och nu ha neutrala på den sidan. Och det är positivt, eftersom Scandi Standard har haft stora problem under ett antal år här. Så Danske Bank höjde riktkursen till 57 kronor. Är det något du vill tillägga där kring Scandi Standard och intresset kring det bolaget?
Nej, men jag skrev ju en köprek på den här aktien i slutet på maj, och man kan väl säga att det inte var så många som hyllade köpreken givet Scandi Standards facit, och det, man ska inte sticka under stol med att det har varit uselt på börsen hittills, men hittills har ju aktien utvecklats väl här. Men det är klart att det här är ju en intressant grej, vad som kan hända på ägarsidan, och det är ju den här portugisiska aktören Grupo Luciaves som har köpt på sig över 10% av bolaget här under våren och sommaren. Men det finns ju också frågetecken som vi har snackat om tidigare här, till exempel elpriser. Det är en osäkerhetsfaktor i det här caset, absolut. Det kan man inte sticka under stol med.
De som har varit inne i en sån där kyckling, eller sett kycklingar, jag vet, det är ganska mycket lampor och sånt där för att hålla värmen och så. Och de lyser kraftigt, de där. Så brukar vi ju nu för tiden i vår analyspodd ha ett par case då. Och jag har faktiskt två case denna veckan, så du behöver inte ha något case denna veckan, Johan, om du inte känner för det. Och jag satte köp förra måndagen på Getinge. Eller i måndags var det faktiskt till och med. Den har ju kommit ner, den är mer än halverad från toppen. Och är nere på under 200 spänn nu. Värderas som börsgenomsnittet började faktiskt göra nu på nästa års vinst, om jag får rätt i min vinstuppgång. Jag tycker det är ett bra defensivt spel, och att de har haft två tuffa kvartal nu som har sänkt aktien, men jag tror det skulle kunna bli en liten vändning under vintern när man möter lite sämre jämförelsetal och den här fortsatta, så att säga, utvecklingen mot att vi har en del kirurgivård som behöver hanteras efter pandemin. Och där har vi också faktiskt, vilket vi får se här, jag pratade med Mattias Perjo som är vd på Getinge, och det är ju influensasäsongerna här som styr faktiskt lite grann efterfrågan. Är det en hård influensasäsong så är det en del som drabbas så hårt i influensa att man måste in på sjukhus med respiratorer och till och med ECMO-system om det blir riktigt illa. Och på andra sidan jordklotet i Australien så har de är ju ett halvår före oss kan man säga, så har influensasäsongen varit ganska hård här, och det blir den där i Europa också och USA som så är det bra för Getinge, även om det är tråkigt för oss medborgare. Så ett defensivt spel i en väldigt osäker värld här. Är inte mycket elpriseffekt på bolaget. Jag är inte av med så mycket el. Ja, det finns, man kan lyfta fram negativa saker också. Men jag tycker ändå att det är ett intressant case i dessa tider. Framförallt när konjunkturen ser ut att vika snabbare än vad vi trodde bara för ett par månader sedan. Och även mitt andra case är på samma tema, nämligen defensivt. Det är ACQ Bure, det här SPAC-bolaget som noterades för 1,5 år sedan på börsen våren 2021. Då fick man betala 100 kronor för att teckna aktier i dem. Nu står den i 91 kronor, så den har gått ner 9%. Det egna kapitalet, de har inte gjort någon affär än, det egna kapitalet ligger på 98 kronor någonting. Så den värderas under eget kapital, och nu är det bara 1,5 år kvar innan Bure måste göra en affär. Och gör man ingen affär, måste man inte, men man har liksom tidsfönstret 1,5 år till, och gör man ingen affär så är det då sagt att man ska skicka ut pengarna som finns i bolaget, och det kan bli en 95-96 kronor. Och då, så att säga, worst case på 1,5 år är 4%, vilket inte är dåligt. Men och så plus att man då får en option, en uppsida här, att skulle de göra en affär så tror jag att aktien stiger. Man har sett tidigare på sådana här SPAC-bolag i Sverige att de har stigit när de har gjort en affär. Nu ser vi ju sig, som vi pratade om tidigare i podden här, att affären inte gynnas av marknaden. Men jag tror att situationen är ett annat i ett SPAC-bolag där. Och med tanke på att Bure har ett högt förtroende på marknaden, så en genomförd affär där skulle nog höja aktien 10-15% kanske. Och då är man, så att säga, det tycker jag blir en bra defensiv, att man får ändå liksom, skulle det inte hända något så har man inte förlorat några pengar utan tvärtom kanske fått motsvarande räntan. Men det kan hända spännande saker om de genomför en affär, och det är ju framförallt inom IT-teknik i någon slags bred bemärkelse. Jag tror de letar aktier när de letar bolag.
Ja, men spännande. Två case att kika vidare på. Men precis. Ska vi kika närmare på vad som händer även nästa vecka?
Ja, och det är ju den stora centralbanksveckan med besked från både Fed i USA, Jerome Powell där, och så har du ju förstås Stefan Ingves som också ska sätta räntan. Och då är det ju på tisdag som Riksbanken kommer, och på onsdagskvällen kommer Fed. Och stalltipset är som sagt var 75 punkter på bägge, men outsider är inte nu längre 50 punkter utan snarare en höjning då till 100 punkter egentligen på bägge här, och det kommer ju prägla börshumöret, kanske inte bara att hur mycket de höjer utan framförallt vilken räntebana de sätter då i, alltså vilken framtida ränta de tror på, och den här presskonferensen och hur de kommer så att säga motivera den här höjningen som kommer. Vi har ju sett en ganska stor skillnad här i kommunikationen sista tiden, både från Riksbanken där Stefan Ingves i början av sommaren pratade om att han inte skulle höja räntan så att man kräks, men sen så ändrade han till att säga att vi är bortom små steg. Det är en ganska stor förändring, och Jerome Powell var ju ganska duvaktig vid senaste räntebeskedet, men i Jackson Hole-mötet här som har varit mellanmötet i den här stora centralbankskonferensen så var han ju desto mer aggressiv på räntehöjnings banan där. Så ja, det blir väldigt spännande och det kan röra börskurserna 3-4% i en riktning beroende på hur det ska tolkas. Så tolkningen är ju då små framtida räntehöjningar är bra för börsen. Stora framtida räntehöjningar är dåligt för börsen. Men vi har mer saker också för de som inte bara liksom tittar på. Vi har telefonkonferens från Ericsson om deras nya hur de ska rapportera framöver efter Vonage-affären. Vi har räntebesked inte bara från de vi har pratat om nu, Sverige och USA, utan även i Japan och Norge och England. Och sen så kommer det även PMI-siffror, det vill säga inköpschefsindex på fredag här, vilket också är en sån där kraftigt börspåverkande information. Så vi som mest skriver om bolag och börs och aktier får det lite lugnare, medan våra kollegor Nisse Åkesson och Viktor Munkhammar och Felicia i USA kan tänkas få jobba lite mer, eller vad tror du, Johan?
Det tror jag absolut. Sen är just i det här börsklimatet har ju också de här, det är därför vi pratar om det ganska mycket nu för tiden, men i ett sånt här negativt börsklimat har ju de här centralbanksaktionerna ganska mycket bäring på börsen, så att vi måste ju också ta till oss detta.
Det måste vi göra och det gör vi så gärna. Jag tycker det är roligt att lyssna på de här presskonferenserna som kommer och titta på deras dotplots och all annan information. Det är liksom nyttigt för alla. Men då återstår väl det bara att för oss att tacka för oss, Johan, och påminna om våra övriga poddar. Och det finns ju fler och fler. Ledarpodden från ledarredaktionen är väl kanske extra intressant i dessa valtider. Postvaltider i alla fall. Vi har inte alls pratat om valet. Det är för att det inte har påverkat börsen på något sätt. Makrorådet är ju också extra intressant med alla dessa räntebesked vi har pratat om. Privatekonomin på den dina pengar är också väldigt högintressant med ränteuppgångar och inflation och elpriser. Morgonkollen måste man ha koll på, som kommer varje morgon. Och så har vi Digitalpodden där det också händer saker hela tiden. Så det finns mycket, mycket att lyssna på, men ni får se till att ta lite ledigt också, för nästa vecka blir en ny spännande börsvecka. Har du något att tillägga, Johan, innan vi tackar för oss?
Du summerade det väldigt väl.
Tack ska du ha för det, och tack alla för att ni lyssnade på oss denna vecka. Återkom gärna nästa fredag. Tack, hej!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.